Still the same.
Lite utmesat. Folk hade kanske fått fullt på informationsmätaren. Men vi har Gustav kvar. Och sen då håller du på en timme ungefär. Och sen har jag tänkt att vi ska ha lite mer öppet för liksom, frågor och samman, liksom, samtal och byta lite saker. Med att liksom, byta de olika perspektiven och saker. Så, mot varandra. Helt enkelt.
Okej, okay. Då börjar jag med att säga hej och att det är väldigt spännande att vara här. Och sen är jag ovan föreläsare, därför är det ett rejält manus i handen. Och sen finns det också en liten pappersbibba som jag har fått, det är istället för PowerPoint. Där finns föreläsningsdisposition och så finns det ett antal frågor. Och sist titlar på några texter som omnämns. Där finns också några vidare lästips för den nyfikna. Och det är, istället för att ge länkadresser så är titlarna, det är lätt att googla. Det, man hittar det.
Ligger papperna någonstans?
De tog slut. Så att om det är någon som kan släppa ifrån sig ett ex så... ja... Och jag börjar med att säga ett stort tack till nätverket Kristen Bortom Gud för inbjudan att föreläsa här idag. Och med min frikyrkliga bakgrund så värmer det lite speciellt att denna teologiska konferens äger rum här på THS. En teologisk högskola med frikyrkligt huvudmannaskap. Genom att THS ger rum åt denna lite annorlunda teologiska konferens kan jag också ana något av de positiva rottrådarna och det positiva frikyrkliga rottrådar som på avgörande sätt har format mig och mitt liv. Bland annat så har jag fått min grundläggande intellektuella skolning i den varma, diskuterande fribaptistmiljö jag kommer ifrån. I min närmsta släktkrets fanns ett missionärspar, tre predikanter, varav min far Olof Persson var en. Jag känner stor ödmjukhet inför såväl förtroendet att föreläsa här som den utmaning det innebär. Att rubriken Bortom det övernaturliga och upplägget sticker i ögonen på en del och har väckt rejält kritiska reaktioner får nog sägas ingå i spelreglerna. Jag tror att uppmärksamheten är av godo. Upplägget är lite speciellt. Jag börjar med en ganska rejäl presentation om mig själv för att antyda det engagemang som är bakgrunden till att jag står här idag. Sedan blir det ett tredelat intro innan jag kommer till föreläsningens huvudämne, ansvar och flykt om synd och nåd bortom det materiella och det övernaturliga. Det gäller en vision, en kunskapsfråga och sist om mening och människans dubbelhet. Det är tänkt att föreläsningen tar strax över 55 minuter. Ja, jag heter alltså Carl Gustav Olofsson. Jag har skrivit boken Existentiell livssyn, kristen tro, frågetecken. Och som har fått en hedersam plats på denna konferens. Jag driver webbplatsen Språk, tro och religion sedan våren 1998. Webbplatsen kom till för att göra boken tillgänglig på internet efter ett antal refuseringar. Sedan senhösten 2010 har jag även en blogg, Gustavs videoblogg. Det blev ganska snabbt en traditionell textblogg, men då var namnet inarbetat så jag lät det vara kvar. I dagsläget finns det runt 90 bloggar som gäller de här frågorna som vi rör vid här idag. Jag döptes 1958 i havet utanför Åhus som 10-åring. Vuxen döpt inom citationstecken. Men jag brukar ibland säga att det bet rejält. Jag är medlem i Svenska kyrkan sedan 2004 och i Humanisterna sedan 2010, och sedan våren 2011 sitter jag med i styrelsen för Humanisterna Kalmar. Fribaptistet som präglade min uppväxt är okänt för de flesta. En liten presentation är därför motiverad. 1872 uteslöt Helge Åkesson och de församlingar som sympatiserade med honom ur Svenska baptistsamfundet. 1890 bildade dessa församlingar Fribaptistsamfundet. Man trodde inte på eviga straff och man avvisade den traditionella försoningsläran som menade att Gud offrade sin son på korset för att frälsa människorna. Man menade att Jesus dog för att visa sin kärlek till människorna och därmed mana till efterföljelse. På teologiska kallas detta den subjektiva försoningsläran. Som mest hade samfundet runt 6000 medlemmar. Det som år 2002 fick namnet den evangeliska frikyrkan var resultatet av ett flerårig sammanslagningsprocess som började 1994 med att Helgelseförbundet och just Fribaptisterna gick ihop. När denna process började 1994 hade Fribaptistsamfundet strax över 1000 medlemmar. Och för att visa det bibliska stödet för sin syn översatte Helge Åkesson hela Bibeln. I exegetkretsar är denna översättning välkänd för sin tro mot de grekiska och hebreiska grundtexterna. Jag vet inte vad Thomas säger om det, men så har jag hört sägas i alla fall. Detta arv har tyvärr fallit bort ur det offentliga teologiska minnet i evangeliska frikyrkan. Webbplatsen Språk, tro och religion fick under ett antal år i början av 2000-talet driftsbidrag från Religionsvetenskapliga sällskapet i Stockholm. Jag betraktar det som en kvalitetsstämpel. Det gjorde det möjligt att skaffa domänadress och flytta webbplatsen till ett webbhotell. Jag är stolt över att webbplatsen Språk, tro och religion 2004 utnämndes till augusti månads teologiska hemsida av en dansk teologisk webbtjänst. Slutomdömet var: sidan existentielltro.net är ute i ett bestämt teologiskt projekt som man kan vara enig eller oenig med. Men den rymmer en räcka intressanta artiklar och teman. Och nu till de mer allvarliga sakerna. Om någon frågar mig om jag tror på Gud så är mitt svar ett kort och enkelt nej. Jag tror inte på någon högre makt som ser oss och kan ingripa i historien och våra liv med hjälp eller prövning. Jag tror inte att våra personliga liv har en fortsättning bortom döden. Jag tror inte att Jesus uppstod från den fysiska döden. Så har det varit sedan min barnatro krackelerade redan i de tidiga tonåren i början på 1960-talet. Från såväl ett hedeniskt som ett traditionellt kristet perspektiv var jag därmed klockrent icke-kristen. Och så uppfattade jag själv saken i närmare 30 år. Men detta har aldrig inneburit att jag har tyckt att rit, bön, berättelser om mirakel och bortomvärldsliga världar är meningslös nonsens. Det kan vara förföriskt och farligt. Det finns exempel på kristna predikningar som aktivt bidrog till att mobilisera mördandet i Rwanda. Men det kan också vara i högsta grad konstruktivt och ge värdefullt stöd för att möta livets smärta och utmaningar. Trots att man inte tror på någon övernaturlig verklighet. Tänk på Bröderna Lejonhjärta, en av Astrid Lindgrens mest älskade böcker. Sensommaren 1990 fick passionsdramat överraskande liv och djup från just detta gudlösa ateistiska perspektiv. Det var omtumlande. Efter detta blev frågan om gränsen mellan kristet och icke-kristet rejält mer komplicerad. Det hedeniska nejet var lika starkt som tidigare. Men det blev uppenbart att det bara gällde en del av kristen tro. Och frågan om det här tro på Gud eller inte framstod i det här nya perspektivet närmast som liten och närmast oviktig. Lite brutalt uttryckt framstod denna fråga mest som något som skymde sikten mot det som var av avgörande betydelse för våra liv. Jag är medveten om att detta är hädiskt så det förslår från ett mer traditionellt kristet perspektiv. Till saken hörde också att ett stort, ambitiöst, existentiellt livshållningsprojekt då hade kommit till vägs ände, alltså 1990. Det hade två delar. Först ett praktiskt projekt i ett bostadsområde som misslyckades och sedan en tilltänkt bok som jag aldrig fick ihop. Jag hade lagt ner massor av tid på det här, på detta under mer än 10 år. I samma vända bröts ett strängt tabu i min inre värld visar mitt förhållande till kristen tro och mitt frikyrkliga arv. Tabuet sa att det var förbjudet att göra anspråk på delaktighet i kristen tradition om man inte trodde på Gud och ett liv efter döden. Man kan säga att detta tabu hölls på plats av min rädsla för den totala förkastelsen från den kristna livsvärld jag kom ifrån. Det enda påtagliga som kom ur detta 10-åriga arbete, och då jag jobbade deltid, största delen av tiden, alltså, var skolprojektet Budord för en modern tid. Det tycker jag fortfarande är riktigt bra i sina huvudkonturer, och materialet kan hittas på internet. Från den punkten, alltså när passionsdramat hade fått liv och djup, från den punkten tog det lite mer än 6 år att få ihop boken Existentiell livssyn, kristen tro, frågetecken. Det mångåriga bokarbetet på 1980-talet kom till användning på ett lite oväntat sätt. Trots att detta första bokprojekt aldrig blev klart hade det inte varit bortkastat tid. Efter alla refuseringar blev internet det självklara valet. Tekniken hade just nått den mognadsgrad att det var möjligt att göra det här på ett bra sätt. Bokens sista kapitel kom på plats senhösten 1998. Påskveckan 1998, innan boken var ute på internet, publicerades min artikel Kristus är uppstånden i Svensk kyrkotidning. Jag lyckades där hjälpligt ge ord åt den tolkning av passionsdramat som tog form med sådan skärpa 1990. Idag är jag glad att det blev internet istället för en tryckt bok. Den hittas och lever fortfarande efter 19 år i cyberrymden. Sedan slutet på januari 2014 finns Existentiell livssyn, kristen tro, frågetecken, även som e-bok och kan köpas hos alla nätbokhandlare och lånas på bibliotek. Tillkomsten av e-boken är Thomas Walsh förtjänst. Ett publiceringsbidrag från Religionsvetenskapliga sällskapet i Stockholm bidrog. När Thomas tog detta initiativ hade vi aldrig träffats och kände inte varandra. Genom e-bokspubliceringen kommer boken nu att finnas kvar även sedan jag vänt näsan i vädret och inte längre betalar fakturorna till det webbhotell som härbärgerar webbplatsen Språk, tro och religion. Ja, såväl, nu ska vi se här. Såväl den vision som den kunskapsfråga det nu är dags för. Nu ska vi se, tryckte jag igång den? Ja, det gjorde jag. Bra. Ja, såväl den vision som den kunskapsfråga det nu är dags för har följt mig genom hela mitt vuxenliv. Det har tillsammans fungerat som nav och drivkraft. Först närmast ordlöst och intuitivt, efterhand allt tydligare formulerad i ordens värld. Tillsammans utgör det ett grundakord när jag tar mig an föreläsningens huvudämne, ansvar och flykt om synd och nåd bortom det materiella och det övernaturliga. Jag har en vision av ett framtida globalt samhälle i ekologisk balans där det finns psykiskt, socialt och materiellt utrymme för varje människa att ta sig an den stora gåtan att vara människa. Förutsättningen för att förverkliga denna vision är ett resursmässigt hållbart globalt samhälle i ekologisk balans och att alla människor har möjlighet att ta del i en fri och öppen diskussion om såväl samhällets angelägenheter som frågan om meningen med livet. Förtryck, förnedrande livsomständigheter, våld och hot, sociala restriktioner är hinder. Förödmjukande särbehandling på grund av kön, klass, ålder, religion, sexuell läggning, etnisk tillhörighet försvårar. Sak samma med krig, extrem fattigdom och förstörd närmiljö på grund av exploatering av naturresurser. En viktig förutsättning är att alla har tillgång till kunskap och möjligheten till en bred och levande kontakt med såväl det egna kulturarvet som det globala. Alltså, jag har en stark vision av ett globalt samhälle i ekologisk balans där det finns utrymme för varje människa att ta sig an den stora gåtan att vara människa. Och nu kommer det här första. Det finns ett antal frågor som jag bara slänger ut. Fråga. Har denna vision någon beröringspunkt med den kristna kyrkans kallelse? Nu till den kunskapsfråga som följt mig genom nästan hela mitt vuxenliv. Vad befrämjar utvecklingen av medkänsla, förnuft och förmågan till samarbete hos oss som enskilda människor? Vad gynnar utvecklingen och fördjupningen av en grundupplevelse av mening, förundran och hemhörighet i tillvaron som kan bära i livets olika skiftningar och påfrestningar? Och i mötet med döden. Och inte minst viktigt. Vad hindrar utvecklingen av dessa kvaliteter? Vad kan bidra till att underminera och bryta ner dem? Vad kan bidra till att dess motsatser kan få fäste och börja prägla en människas liv? Vad är förutsättningarna för att ett demokratiskt, människorättsorienterat samhälle ska växa fram, överleva och fördjupas? Vad kan få det att urholkas, deformeras och vittra sönder? Och med tanke på det klimat- och miljöhot vi lever med, vad behövs för att vi tillsammans ska kunna bygga ett globalt demokratiskt samhälle i ekologisk balans? Om man hävdar att något är en kunskapsfråga, menar man att det går att argumentera för och emot olika svar och påståenden utifrån kategorierna sant och falskt. Jag menar alltså att vi utifrån en medveten strävan kan röra oss mot en allt mer tillförlitlig kunskap på detta område med hjälp av det empiriska, erfarenhetsbaserade och analytiska kunskapsmedel som står oss till buds. Det innebär att det är möjligt att röra sig mot en allt större sanningslikhet, för att använda ett modernt kunskapsfilosofiskt begrepp. När det gäller aktuella positioner på den kunskapsfilosofiska scenen innebär detta att svaren inte kan vara postmoderna eller relativistiska. Fråga. Skulle det ha betydelse för kunskapens växt på detta område om det fanns akademiska institutioner eller hela universitet med en mängd olika discipliner som hade denna kunskapsfråga i fokus? Fråga. Vad skulle hända med det, om denna kunskapsfråga prioriterades upp i forskningsanslagen från offentliga och privata forskningsstiftelser? Vad skulle hända på 10 års sikt med kunskapsutvecklingen på detta område om den fick så lite eller så mycket som 1% av dagens samlade forskningsanslag till medicin, naturvetenskap, samhällsvetenskap, humaniora och religionsvetenskap? Om man tror att en snabbt växande kunskap på detta område kan vara av betydelse för möjligheterna av en godartad global framtid, så är 10% ingen orimlighet. Vad skulle en så handfast ekonomisk upprioritering innebära för att locka till sig olika sorters kreativ forskningskompetens? Nu ska jag göra ett lite ovanligt grepp. Jag ska föreslå en statlig utredning. gammeldags typ med liksom gediget och lång tid och rejäla ramar. Utredningens uppdrag är att skapa en sammanhållen bild av det aktuella kunskapsläget vad gäller denna kunskapsfråga. Den skulle ha kvalificerad kompetens från sociologi, psykologi, pedagogik, statsvetenskap, filosofi, idéhistoria, litteratur och konstvetenskap, religionsvetenskap och teologi. Den skulle också föreslå angelägna forskningsområden. Dels för att stimulera forskningen på universiteten och locka potentiella doktorander. Men inte minst viktigt, för att också stimulera det offentliga samtalet på detta område. Den skulle få rejält med tid och resurser, just som de statliga utredningarna får upplagda för.
Får jag bara klargöra den här. Denna kunskapsfråga, säger du.
Ja.
Exakt vad är denna
kunskapsfråga? Ja, alltså, du får nästan rätt. Det var den jag drog rätt, så ska jag se här. Vad befrämjar utvecklingen av medkänsla och förnuft och förmågan till samarbete hos oss som enskilda människor? Den finns inte med formulerad i den här papperna. Ja. Så den är ju lite långt formulerad här alltså. Innan jag tar mig an huvudämnet så blir det ytterligare ett intro. Det handlar om mening och människans dubbelhet. Från det existentiella perspektiv jag gör mig till tolk för, ökar förutsättningarna för att uppleva mening och hemhörighet i tillvaron när vi aktivt bejakar de godartade möjligheter vi bär på och medvetet försöker hålla vår mörka potential i schack. De godartade möjligheterna gäller förnuft, medkänsla, omsorg, samarbete. Den mörka potentialen handlar om hat, hämndlystnad, destruktivt utagerande, att sko sig på andras bekostnad, hänsynslöshet, våld och hot om våld. Beroende på socialt och genetiskt arv, kulturella och sociala omständigheter, så är styrkeförhållandet mellan dessa båda sidor väldigt olika hos oss som enskilda människor. Styrkeförhållandet påverkas också av de ideologier och föreställningsvärda som omger oss, religiösa såväl som sekulära. Allt detta är oberoende av om vi tror på någon högre makt eller ej. Ideologier och organisationer, sekulära eller religiösa, som stödjer vår potential till hat, hämnd, våld och hot om våld, är direkt destruktiva såväl för det egna livet som för den sköra väv av tillit och samarbete som är grunden för det demokratiska samhället. Ideologier och organisationer, sekulära eller religiösa, som medvetet stödjer utvecklingen och odlingen av vår godartade sida, är livsviktiga för det demokratiska samhällets överlevnad och utveckling. När upplevelserna av mening och hemhörighet i tillvaron stärks, ökar i sin tur vår benägenhet att ta ansvar för det gemensamma och bidra med vår skärva till att skapa ett bättre, rättvisare samhälle och i vår tid för att engagera oss i det allt mer påträngande globala överlevnadsfrågorna. Att dessa kvaliteter kan bli så starka att det kan få människor att utmana mera näraliggande behov av tillhörighet och materiell trygghet och ibland till och med riskera livet är märkligt och gåtfullt. Att bli behandlad med förakt och nedlåtenhet i arbete såväl som i nära relationer kan nagla fast oss vid en mörk känslovärld. Om denna sida tar över kan den förgifta såväl det egna livet som närståendes. Det medför ofta en ökad beredvillighet att underblåsa hat, misstro, våld etc. i såväl det personliga livet som på samhällsscenen. Med detta perspektiv på människans dubbelhet kan vi ställa en fråga. Fråga 5. Är det rimligt att tänka sig att en central uppgift för alla större väletablerade livsåskådningsorganisationer, religiösa såväl som sekulära, är eller borde vara att medvetet och aktivt stödja utvecklingen och fördjupningen av våra godartade möjligheter och stödja oss att hålla vår mörka sida i schack? Ja, i så fall sak samma för kristna, muslimer, hinduer, buddhister, new age-are och sekulära humanister. Nu har jag skrivit andningspaus här i pappret. Nu har vi kommit fram till det som är rubriken på föreläsningen. Ansvar och flykt om synd och nåd bortom det materiella och det övernaturliga. För att komma på något sånär rätt bok från början så vill jag säga så här. Jag menar att det kristna begreppen synd och nåd rymmer viktiga existentiella erfarenheter och insikter. Men när dessa erfarenheter och insikter i vår tid lindas in i ett traditionellt trosspråk och binds till föreställningen om en personligt handlande Gud, så bidrar man enligt min mening till att dölja en handfast existentiell verklighet som det är livsviktigt att synliggöra i samtidskulturen. Bland annat för att vi oberoende av livsåskådning ofta behöver hjälp och stöd för att hantera denna ganska så knepiga sida av verkligheten. Genom en analys av vad jag här kallar samvetets, hjärtat och sanningens röster ska jag visa på en viktig existentiell problematik som vi alla lever med oberoende av vilken livsåskådning vi håller oss med. Dessa existentiella realiteter gäller i samma utsträckning för traditionellt kristna, superliberal kristna, neobartianer, sunnimuslimer, shia-muslimer, buddhister, new age-are och ateister. Om jag genom detta exempel lyckas antyda en grundproblematik så pass att det uppfattas som ett problem värt att få tänka över, så är jag nöjd. Nu till saken. Jag ska börja med vad jag kallar ansvarighetstesen. Den har två sidor, en positiv och en negativ. Jag kommer i anslutning till varje del i analysen ställa en teologisk fråga. De finns med i pappersbibeln jag fått. Det som är kursiverade finns, kommer jag inte att läsa upp. Den positiva sidan i ansvarighetstesen kan sammanfattas i följande påstående. Ett ansvarigt förhållande till samvetets, hjärtats och sanningens röster är av grundläggande betydelse för våra möjligheter att växa och mogna som människor. För att utveckla och fördjupa våra viktiga relationer. För att en grundupplevelse av mening, förundran, vår hemhörighet i tillvaron ska kunna utvecklas och fördjupas. Och inte minst, det är avgörande för att underhålla en inre process av integration och mognad. Dessa positiva konsekvenser är oberoende av vilken religiös eller sekulär livstolkning vi håller oss med. Vad jag kallar ansvarighetens hållning innebär att ta dessa inre krav på allvar. Det innebär att i livets konkreta omständigheter försöka handla utifrån dessa inre krav och att stå emot starka impulser att skada. Men vi kommer av olika skäl ofta att svika och låta bli att handla och ibland handla utifrån destruktiva impulser. Då innebär ansvarighetens hållning att stå kvar i upplevelsen av vad jag borde ha gjort, vad jag borde ha sagt och vad jag inte borde ha gjort när de starka känslorna tog över scenen. Det medför alltid att möta smärtsamma känslor av feghet, att ha svikit, nederlag och ofta en krackelerande självbild. Det kan vara tufft, ibland väldigt tufft. Därför finns det alltid en frestelse att förneka och lägga locket på. Om vi lyckas fly från dessa smärtsamma känslor så får det obevekligt negativa konsekvenser för vår inre värld. Jag återkommer till det. Den negativa sidan av ansvarighetstesen kan sammanfattas i följande påstående. Om vi lever i vad jag kallar flyktens hållning, det vill säga att vi i vår konkreta livshållning förnekar att det har någon betydelse för våra liv och vår omvärld, hur vi förhåller oss till samvetets, hjärtat och sanningens röster, så kommer dessa röster att bli allt tystare och kanske tystna helt. Våra möjligheter att växa och mogna som människor kommer att blockeras. Viktiga relationer kommer att urholkas. Dova känsloskikt och meningslöshet och avskurenhet från livet kommer att växa sig allt starkare. Vi tvingas att använda allt mer energi för att döva dessa obehagliga känslor. I sämsta fall försöker vi döva dem med droger, våld och destruktiva handlingar. Och inte minst viktigt, flyktens hållning ger näring åt en process av deformering av vår inre värld. Och dessa negativa konsekvenser är oberoende av vilken sekulär eller religiös livstolkning vi håller oss med. Hej då, synd att du måste gå. Fråga. Har flyktens hållning någon beröringspunkt med vad man i traditionellt kristet trosspråk talar om som konsekvenser av att leva avskuren från Gud? Och B. Att leva i synd. När jag talar teologiska kallar jag flyktens hållning för synd i hård mening. Den måste skiljas från synd i mjuk mening som jag återkommer till. Nu är det viktigt med en liten markering. På det filosofiska finspråket är det en ontologisk markering. Samvetets, hjärtat hos handlingens röster har utifrån det existentiella perspektiv jag gör mig till tolk för inte någon absolut karaktär. Det är en inre uppfordran att bidra till det gemensamma med min uppfattning om rätt, sanning och rimliga problemlösningar. Man kan säga att förutsättningen för att utveckla såväl våra personliga relationer som att tillsammans bygga en allt mer rättvis och ekologiskt hållbart demokratiskt samhälle är att vi ärligt och ödmjukt bidrar till den kollektiva dialogen med våra uppfattningar om vad som är kloka och rimliga lösningar på de problem som kommer till vår väg. När man i traditionell kristen trostolkning talar om dessa inre röster som Guds röst inom människan, så tenderar man att göra det som tagit form i sin inre värld till absoluta sanningar. Guds röst kan man inte kompromissa med. Detta är både fel och farligt. Mitt bidrag kan då inte sättas in i en kritisk kollektiv dialog. När denna absolutistiska syn används av karismatiska ledare med en stark upplevelse av Guds röst kan användas för att underminera förmågan att lyssna till och följa dessa inre röster hos de som ser upp till denna ledare. Detta är direkt destruktivt. Om man nödvändigtvis vill blanda in Gud i detta, så menar jag att det i så fall är den röst som säger att det är viktigt att jag bidrar till det gemensamma med min röst. På ett filosofiskt finspråk kan man kalla detta en metaröst. Denna metaröst viskar att mitt bidrag är viktigt, att det kan möjliggöra bättre problemlösningar än som skulle varit möjliga utan min röst. Detta oavsett om jag kanske i långa stycken har fel. Denna metaröst säger också att om jag vågar ge mitt bidrag kommer jag oavsett resultatet att bli lite rakare i ryggen. Vi vill gärna ha facit, heliga skrifter, ideologiska och politiska urkunder och Guds röst. Det svåra, smärtsamma och storslagna är att det inte finns något sådant förhandsfacit. Vi kan bara i efterhand se att detta blev bra, mindre bra eller ledde till katastrof. Om 100 år kan våra efterlevande förhoppningsvis konstatera att vår generation till slut lyckades ta sig samman och stoppa det överhängande globala hoten vad gäller klimat, resursförbrukning och rimlig fördelning och brukbara jordar. Jag är väl medveten om att uttrycket samvetets, hjärtats och sanningens röster är oprecist. Men jag har inget bättre. Det är motiverat att säga något om dessa tre komponenter. Samvetets röst är mycket summariskt ett inre krav att säga nej och agera mot det man upplever som fel och orätt. Hjärtats röst gäller idéer som om det omsätts i handling kan bidra till positiva förändringar i privatlivet eller på samhällsscenen. Det kan gälla att förbättra en kärleksrelation, mer rättvisa på det lokala eller globala planet och i det riktigt stora bidrag till att rädda världen. Sanningens röst är ett inre krav att sträcka sig efter sanningen även när den ifrågasätter invanda föreställningar och övertygelser. Det kan också beskrivas som ett inre krav på intellektuell redbarhet. Jag menar att denna tredelning är viktig. Det är till exempel inte helt ovanligt att vi sviker sanningens röst med hänvisning till samvetets röst. Vi är komplicerade. Det är inte självklart enkelt att hantera de spänningar som kan uppstå mellan dessa tre röster i vår inre värld. Vi behöver bolla och prata med andra människor om det moraliska dilemman vi hamnar i. Vi lever alla med dessa inre röster. Det kan vara mer eller mindre tydliga. Ibland är det tyst. Då är det viktigt med stödet från tydliga regler och lagar om rätt och fel, för att vi inte onödigtvis ska ställa till det för oss själva och andra. Att förhålla sig till det inre krav som formas, ibland lätt och närmast självklart. Sedan händer saker som gör livet dramatiskt och ibland plågsamt. Plötsligt befinner vi oss vid vägskäl där ett aktivt handlande utifrån det inre krav som tagit form innebär risker. Vi behöver i sådana lägen kloka människor och sammanhang där vi kan bolla och få stöd. I utsatta livsomständigheter kan det handla om att riskera livet. Under såväl nazismens som stalinismens herravälde innebar det en omedelbar risk för liv och lem att stå upp för rätt och sanning. Och så är det tyvärr på allt för många håll i dagens värld. Det finns ingen garanti om en godartad utgång. När vi dras in i detta drama kan vi göra erfarenheter som ger oss ett hudnära förhållande till ord som mod, feghet, rättrådighet, svek, trohet, självrespekt, nederlag, skuld. Jag ska nu försöka ringa in några viktiga erfarenheter. Det är inte på något sätt heltäckande. Det gäller vad jag kallar avvisandets smärta, icke-vågandets smärta, genombrottserfarenheter, den existentiella sorgeparadoxen och sist brottets smärta. Avvisandets smärta handlar om de känslor som väcks av att engagerat och handlat utifrån samvetets röst eller hjärtats röst, och inte alls uppnå det man hade hoppats. Det är än smärtsammare om konsekvenserna är att man blivit missförstådd, övergiven, illa sett. Och än värre blir det om det medfört att man mist vänner, blivit omplacerad på jobbet och blivit utfrusen och mobbad. I destruktiva ideologiska sammanhang kan det till och med handla om att bestämplad som djävulens hantlangare eller förrädare. När en människa brottas med att våga eller inte våga följa det inre krav som tagit form, så är det ofta just rädslan för dessa smärtsamma konsekvenser som utgör hindret från att handla. Det är vanligt men inte givet att en grundupplevelse av självrespekt och värdighet förstärks oavsett de yttre resultaten, när vi klarat av att följa de krav som formats av dessa inre röster. Fråga. Har detta någon beröring med vad man i kristet trosspråk talar om som konsekvenser av trons handlingar? Nu till icke-vågandets smärta. Det handlar om upplevelserna av feghet, svek, nederlag, skuld, för att man inte klarat av att följa det inre krav som tagit form på grund av rädsla för de möjliga konsekvenserna. Bundenheten till sin materiella välfärd, sin sociala ställning, att vara omtyckt och välsedd har vunnit. När det blivit skarpt läge har man inte förmått utmana dessa beroenden. Smärtan handlar om att tvingas erkänna sin oförmåga och feghet och att se de obehagliga sprickorna i självbilden som detta ger upphov till. Jag har tidigare nämnt att denna smärta alltid innebär en risk att på ett eller annat sätt förneka det som har hänt, eller snarare det som inte har hänt. Fråga. Är detta icke-vågande månde, det syndabegrepp som främst avses i kyrkans rituella syndabekännelse. Jag kallar detta för synd i mjuk mening. Till skillnad från synd i hård mening, flyktens hållning, som jag har berört innan. Såväl avvisandets smärta som icke-vågandets smärta är ganska lätta att förstå. Det tillhör närmast vårt dagliga liv. Nu ska jag ta upp två lite mer svårfångade erfarenheter som kan uppstå i detta vågandets och icke-vågandets landskap. Jag kallar dem genombrottserfarenheter respektive den existentiella sorgeparadoxen. Först genombrottserfarenheter. En människa kan ibland hamna i en intensiv inre brottning kring att våga eller inte våga följa det inre krav som tagit form. Hon befinner sig då i en situation där de möjliga negativa konsekvenserna av trohet i handling väcker djup ångest och rädsla. Trots att det finns en uppriktig vilja att vara trogen mot det inre krav som trätt fram, kan det vid den mest dramatiska punkten i en sådan kris te sig omöjligt. Om en människa förmår att stå kvar i denna plågsamma inre konfliktsituation utan att fly, kan hon överraskande komma till en punkt där hon lyckas bryta igenom den förut till synes ogenomträngliga muren av ångest och maktlöshet. Plötsligt är det möjligt för henne att fatta ett klart och orubbligt beslut att handla utifrån de inre krav som tagit form. I det ögonblick beslutet är fattat, kosta vad det kosta vill, när hon bestämt sig för att handla, fullt beredd att möta de negativa konsekvenser som hon uppfattar som reella möjligheter, sker det en djupgående förändring av det inre landskapet. Plötsligt är den dramatiska konfliktsituationen med dess plågsamma känslor borta. Istället finns det ett märkligt lugn, trots att det finns en utsatt handlingssituation som väntar. Det kan uppstå en stark grundstämning där sinnesintrycken förstärks av intensiv närvaro, av en svårförklarlig och paradoxal känsla av tillit och visshet om att allt kommer att gå väl, trots att de negativa konsekvenserna fortfarande finns kvar som högst reella möjligheter. I det ögonblick hon lyckas fatta ett tydligt och orubbligt beslut släpper hennes beroenden och rädslor sitt styrande grepp över hennes liv och handlande. Mitt i den dramatiska situation som det ändå fortfarande är, kan det uppstå starka känslor av obundenhet och frihet, av att vara djupt och oupplösligt förbunden med livet och tillvaron. Ja, nu till den existentiella sorgeparadoxen. Det är en gåtfull och märklig erfarenhet som på djupet kan förändra en människas liv. Den kan ta form just i mötet med icke-vågandets smärta. Som jag tidigare berört kan detta vara mycket plågsamt. Det finns därför alltid en frestelse att fly från denna smärta genom att på olika sätt förneka sitt ansvar för det som har hänt. I den upplevelse av mörker och skuld som tar form när en människa inser att det inte finns några fungerande bortförklaringar till att hon har svikit det hon uppfattar som rätt genom sin tystnad eller genom att hon ställt till med allvarlig skada genom destruktivt handlande, kan det överrumplande öppnas en helt ny port till vårt människovarande. Plötsligt kan den nederlagstyngda människan börja se på den rädsla och de impulsiva känslor som lett fram till sveket med försonande och sorgsen kärlek som samtidigt som den djupnar också sträcker sig ut mot andra människors nederlag och feghet. Detta dubbla perspektiv är ett signum. In mot egna sveket och nederlagen och samtidigt ut mot alla andra människors rädsla, svek och destruktiva handlingar. Det upprättas en sorgfärgad känsla av förbundenhet med alla de fega medmänniskor som är allt för beroende av sin sociala och materiella trygghet. Beroende på vad man har med sig i bagaget kan detta även sträcka sig ut mot den lättkränkta, hämndlystna och våldsamma medmänniskan. Det kan för stunden träda fram en genomgripande upplevelse av att tillsammans med alla andra ofullkomliga människor vara kärleksfullt innesluten i tillvaron med dess smärta, glädje och utsatthet. Detta på ett sätt som är oberoende av den egna personlighetens tillgångar och begränsningar. Och inte minst viktigt, den förbundenhet med medmänniskan som tar form i denna upplevelse gäller också i förhållande till de som fastnar i ett tilltagande inre mörker därför att de inte förmår och orkar möta icke-vågandes smärta. En dömande och moraliserande inställning gentemot andras svagheter, rädsla, feghet och nederlag blir närmast omöjligt från detta perspektiv. Genom att orka stå kvar i icke-vågandets smärta kan livet på ett paradoxalt sätt bli rikare. Och vi kan mogna ett rejält snäpp. Våra ögon blir varmare och mer medkännande visar vi andras brister och tillkortakommande. Men det finns inga garantier. Det enda jag bestämt hävdar är att förutsättningen är att vi orkar stå kvar i sveket och nederlagets smärta för att detta ska kunna hända. Chanserna för denna godartade utgång är bättre om vi får hjälp. Det kan vara guld värt med god själavård från vänner eller proffs. Fråga. Har detta någon beröringspunkt med det kristna trosspråkets tal om Guds gränslösa nåd visar vi den botfärdiga syndaren? Där är en passning till Tracy och det sa vi. Jag har inte berört det aktiva brottet mot samvete och hjärta. När man har skadat och förnedrat utifrån hämndbegär eller hatiska impulser därför att man blivit kränkt, illa behandlad etc. så är det en annan belägenhet än att vara tyst och ha underlåtit att handla. Utifrån den inre dynamiken i ansvarighetens hållning finns det även här en möjlig väg tillbaka. Om man hämtar hem och erkänner för sig själv det orätta och oförlåtliga man har gjort och så långt som möjligt ber om förlåtelse och försöker ställa till rätta, så kan det även här öppnas för den märkliga inre förvandling som jag har kallat den existentiella sorgparadoxen. Men många sådana handlingar går aldrig att reparera. Man kan oåterkalleligt ha saboterat en relation eller en tillhörighet i en gemenskap. Har man mördat någon så är den människan obevekligt död. Och om den mördade var viktig i andra människors liv så är även dessa människors liv skadade på ett sätt som inte kan ställas till rätta. Även om en människa med tunga brott på sitt samvete får uppleva den inre upprättelse som är en del av den existentiella sorgparadoxen så kan det bli väldigt ensamt att bära denna mörka del av sitt personliga öde. God själavård, sekulär eller religiös, kan vara till viktig hjälp att komma igen och hitta en ny bo i livet. Om man har begått den sortens handlingar och brott med kallt blod, av girighet, egen rättfärdigt hembegär, där man tycker sig ha rätten att tillfoga andra skada, så finns det bara en väg tillbaka till mening och genuin livsglädje. Det ovillkorliga kravet utifrån ansvarighetens inre dynamik är ånger och försök att ställa till rätta så långt som möjligt. Det är liksom grundkravet. Dessutom krävs det ett aktivt löfte att göra allt för att bejaka sin potential till medkänsla, omsorg och ansvar för det gemensamma. Och samtidigt bestämma sig för att låsa in de destruktiva sidorna i garderoben. I detta svåra kan det vara ovärderligt med inkännande stöd som samtidigt är kompromisslöst vad gäller dessa krav. Jag tror dessutom att det kan vara väldigt värdefullt med en rit i andra människors närvaro för att markera detta viktiga och svåra löfte. Den genomförda analysen av den existentiella dynamiken i ansvarighetens hållning ska förstås granskas utifrån kategorierna sant, falskt och sanningslikhet som jag har berört tidigare. Om analysen är riktig, det vill säga har hyfsat mått av sanningslikhet, så är möjligheten att uppleva såväl genombrottserfarenheter som den existentiella sorgeparadoxen helt oberoende av våra livsåskådningar och föreställningsvärde. Sak samma gäller den långsamma förödelsen av våra liv som är konsekvensen när flyktens hållning får övertaget. Det är från det existentiella perspektiv jag gör mig till tolk för frågan om universella erfarenhetskategorier. Det konstitueras av att människan är en medveten, självreflekterande varelse underkastad vissa grundläggande existensvillkor som gäller lika för alla. Det är bortom både det materiella och det övernaturliga. Även om den genomförda analysen i stora drag är riktig, så finns det förstås många frågor. Det är uppenbart att innehållet i dessa inre röster varierar stort mellan såväl olika individer som olika kulturer. Det börjar också finnas vad som skulle kunna kallas mentalitetshistorisk forskning som visar att utvecklingen av dessa inre röster är en långsam historisk kulturell process. Och det skulle vara väldigt intressant att förstå mer om det här. En hel del talar för att utvecklingen av dessa inre röster har gått från ansvar och omsorg om familj och sedan vidgats till släkt och klan. Sedan utvecklats vidare till att omfatta först det lokala samhället och sedan vidare till nationen. Med demokratins genombrott så sker det ett spännande och viktigt nytt steg. De inre kraven börjar allt mer att gälla demokratins värdebas, likhet inför lagen, mänskliga rättigheter och oväld i myndigheternas förhållande till medborgarna. Det är ett viktigt steg mot universalisering. I vår nu pågående samtid kan vi börja skönja ytterligare ett nytt livsviktigt steg i denna utveckling. Det gäller omsorgen om jorden och den sköra livsväv som är förutsättningen för våra liv. Här kan det vara viktigt att notera att de första viktiga stegen mot universalisering av dessa inre röster sker inom de stora religionerna för 2000 till 2500 år sedan. Filosofen Karl Jaspers har kallat detta axialtiden. Ett exempel. Någon har kallat den radikala jämlikhetstanken i den tidiga kristna kyrkan för en moralisk jordbävning. Oavsett börd, etnicitet och kön var alla lika inför den enda guden. Innan jag avslutar med ett förslag till ytterligare en statlig utredning ska jag göra en liten markering. Jag är inte lojal mot varken kristen tradition eller någon annan religiös eller sekulär ideologi. Jag är solidarisk med de som tar livets utmaningar och utsatthet på allvar. De som ärligt försöker hålla fast vad jag här har kallat ansvarighetens hållning. Men också med de som misslyckats och lidit nederlag i detta. Jag känner en speciell förbundenhet med alla de som i nuet brottas med den kunskapsfråga som jag har formulerat här. Och med de som har gjort det tidigare genom historien. I detta känner jag dessutom att min primära solidaritet finns hos de som brottas med dessa saker utan att tro på någon gud eller ett liv efter döden. Precis som jag själv. Att jag sedan har ett engagerat och speciellt förhållande, hjärteförhållande till kristen tradition är en annan sak. Det är det arv jag fått med mig från min fribaptistiska uppväxt och som gett mig berättelser, erfarenheter och ord som blivit viktiga byggstenar i mitt liv. Nu ska jag avsluta med ytterligare ett förslag till en statlig utredning av gammaldags genuint slag. Ja, förutsättningen är att en riksdagsmajoritet, precis som jag, menar att ansvarighetens hållning är en av grundstenarna för ett levande, demokratiskt, människorättsorienterat samhälle och ett stöd för att odla och frigöra de kreativa resurser som behövs för att lösa de stora globala problem vi står inför. Uppgiften för denna andra utredning är att skapa en bild av vad det finns för organisationer i Sverige som aktivt stödjer utvecklingen av ansvarighetens hållning. Uppgiften är även att skilja på de organisationer som har det som sin huvuduppgift och det som har det som en av sina uppgifter. Och då även särskilt notera de organisationer som aktivt stödjer utvecklingen av vad jag här vill kalla ett planetariskt samvete. Det vill säga ett ansvarstagande visar vi den sköra planet och livsväv som är grunden för våra liv. Utredningens uppdrag är även att utarbeta förslag om generöst statligt stöd till dessa organisationer. Oavsett om de är sekulära eller religiösa. Det är tänkt att detta stöd ska komplettera eller helt ersätta dagens stöd till trosamfund. Nu sist ett stort tack till nätverket Kristen bortom Gud. Som gett mig chansen att föreläsa här idag. Och ett stort tack till THS som... Jag tycker då modigt ställt upp som värd för detta lite kontroversiella, denna lite kontroversiella konferens. Så, med detta sätter jag punkt och bygger och säger tack för ordet.
Jag har tänkt att det ska vara lite öppet frågemässigt. Vill ni ha 5 minuter, sträcka, lufta lite?
Ja, absolut.
Ja, 5 minuter och så.